Hej och välkomna till avsnitt 1105 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren. Sveriges enda konservativa USA-podd som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Clarence Thomas är en svart domare i högsta domstolen och en av dess mest konservativa profiler. Min kollega Björn Nordström har just sett en ny dokumentär på amerikanska PBS om Clarence Thomas mycket spännande liv och långa karriär. Här berättar han mer ingående om detta. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Idag ska vi göra ett specialprogram. Vi ska prata om en domare i högsta domstolen, en svart man som heter Clarence Thomas. Och han har varit med i spelet väldigt länge, han är välkänd och sådär. Och mina egna kunskaper är ganska ytliga om honom faktiskt. Men du kan väldigt mycket därför att du har sett en dokumentär ganska nyligen som har gått på PBS News. Alltså amerikansk public service kan man väl säga. Och ja, du har sett en dokumentär om honom. Så att, och det har du gjort ganska nyligen, va?
Ja, det var en dokumentär. För att bara göra backtrack lite grann. Jag har alltid varit, min favoritinstitution i USA är ju högsta domstolen. Den är den som jag respekterar mest och jag är mest intresserad av faktiskt. Det är för att det är mycket mystik över den. Därför att HD-domarna är väldigt tystlåtna, tillbakadragande. De är inte ute i offentligheten som politiker. De är inte, beter sig inte liksom politiker gör, utan det är väldigt, väldigt intressant. Och HD kanske är den mest, även om då det är en maktbalans i USA, så är HD sannolikt den mest maktfulla av alla de tre institutionerna, kongressen, presidenten då och HD. Framförallt när det gäller att sätta en praxis och vad ska man säga, göra beslut som håller under lång tid. Är HD den mest maktfulla. Så det är det som gör HD så oerhört intressant, som Sverige dessutom inte kan speciellt mycket om. För svensk media har ju noll kunskaper om HD i USA, ingen förståelse för rollen av HD och inget intresse av att rapportera om HD. Det är ju liksom att svenskar inte begriper hur systemet egentligen funkar i USA. Och Clarence Thomas då är ju en svart HD-domare som du nämnde då, och de kom ut, PBS då som är public service i USA, kom ut med en dokumentär om honom då, för bara, det var i måndag som den släpptes, som var väldigt, väldigt intressant. Så jag har följt Clarence Thomas hyfsat noga under ett antal år, men den här dokumentären, vad ska man säga, summerar ihop hans liv. En 2 timmars dokumentär som summerar i hans egna ord, det heter In My Own Words, i mina egna ord, där han berättar om sitt liv helt enkelt, från princip födseln till vart han är nu.
Och jag kan bara säga om högsta domstolen att deras uppgift primärt då, det är att tolka lagar och tolka det presidenten gör utifrån USAs konstitution. Alltså se till att både kongressen och presidenten och egentligen alla institutioner i USA och myndigheter och så följer konstitutionen. Det är deras primära uppgift, inte sant?
Ja, absolut. Det är, vad ska man säga, det är väl en... Också så är det, högsta domstolen är ju en, vad ska man säga... En domare kan man säga mellan två parter när de bråkar, till exempel när kongressen och presidenten bråkar och oense, så kommer HD in och liksom bestämmer vem som har rätt och vem som är fel. När guvernörer och delstater bråkar med presidenten, till exempel, vilken är det, delstaten eller presidenten som har makt i den här frågan, ja, då kommer HD in och tar det beslutet. Va? Så att det, vad ska man säga, de liksom håller ordning och reda på politiker helt enkelt och reder ut vem som har rätt och vem som har fel av kongressen och guvernörerna och presidenten och allt det där. Va? Så att det är en roll som inte egentligen finns i Sverige faktiskt på samma sätt. Den svenska högsta domstolen har inte den där funktionen. Det systemet existerar inte i Sverige, så man inte bor i det så har man svårt att förstå hur det fungerar. Men det är någonting som absolut Sverige borde faktiskt införskaffa och helt enkelt och dra nytta av, för att det är en oerhört viktig roll och väldigt, väldigt intressant roll. Men det bygger också på att det finns en väldigt stark konstitution, en författning som är mycket, USA är mycket starkare författning än Sverige, konstitution, va? Och det bygger på att konstitutionen ska finnas på ett sätt som det gör i USA, men som inte riktigt finns i Sverige.
Nej, precis. Men okej, om vi går in på Clarence Thomas, jag vet att den här dokumentären bygger på en bok som han har skrivit, en självbiografi antar jag.
Ja, det är en självbiografi och nu då så han har ju varit väldigt tystlåten väldigt länge, och det är ju normalt för HD-domare att vara tystlåten, men han är ju i den högre åldern kan man säga, han är väl närmare 80 nu. Och när HD-domare börjar bli till åldern så börjar de faktiskt bli lite mer, inte frispråkiga, utan de vill berätta lite mer om sin historia. Va? Så att han har väl hållit sig från att gå ut allt för mycket och prata om sig själv. Men han tyckte väl att nu är det kanske dags i ålderns höst att helt enkelt dela med sig av sitt liv. Och han har ju en helt otroligt fascinerande historia. Va? Hur han gick från där han var till en kanske den mest konservativa domaren i en konservativ HD-domstol.
Ja, men som sagt, jag kan inte så mycket, så berätta, kör hårt, berätta om Clarence Thomas, vem man är, hans liv och så vidare.
Ja, han växte ju upp då i Georgia, i söderns Georgia, där det var massor av rasism. Naturligtvis var det ju segregationen, han växte upp där, han var född i mitten av 40-talet och sen växte upp när det var segregation och rasism och så vidare. Så att han hade ju all anledning att helt enkelt ge upp och se sig själv som ett offer. Att jag är ett offer för rasismen, jag kan inte göra någonting, jag är liksom, segregationen håller mig tillbaka och så vidare. Men han var ju, och han gick ju in i det spåret i början, så att han hamnade ju liksom det offerspåret. Och han växte upp i väldigt svåra förhållanden. Han flyttade ifrån sina föräldrar och flyttade in till sina mor- och farföräldrar istället, därför att föräldrarna kunde inte helt enkelt ge honom ett bra hem. Så han fick lite ordning och reda. Hans då, farfar var väldigt strikt och fick ordning och reda på honom lite grann. Och sen så hamnade han väl till sist i en, han beslutade sig för att bli, han hamnade i en katolsk skola, vilket var fantastiskt bra för honom, därför att en katolsk skola hade ordning och reda, de hade disciplin. Där fick man inte hålla på liksom balla ur helt enkelt, utan man förväntade studera, man skulle bete sig, va? Så att hans räddning i skolan var en katolsk skola. Och det kan man väl säga lite grann som att han sa ju inte det rakt ut, va, att det här borde ske i Sverige, va? Men man kan dra mycket paralleller mellan det som Clarence Thomas pratar om och även Sverige, att ordning och reda var väldigt viktigt för honom, för han växte upp i ett förhållande där under förhållanden där ordning och reda inte existerar riktigt. Mm. Så han hamnade hos ett hem då, hos farföräldrarna, där ordning och reda existerar, och sen hos en katolsk skola där det var riktigt ordning och reda. Så han behövde ordning och reda, precis som invandrare i Sverige, i skolor i Sverige till exempel, det behövs mer ordning och reda. Det blir liksom inte det här, man behöver någon som liksom ser över den och sätter gränser. I alla fall, och sen så vill han bli präst. Så han vill ju ingå i ett prästskap, så han vill liksom, han hoppar in då på en på något, en ett kloster. Han hoppar på kloster och skulle bli präst då. Och då visade sig det att det var ju rasism inom klostret med. Han trodde att inom kyrkan så borde det i alla fall finnas någon slags öppenhet för att tolerera svarta och så vidare, va? Men inte ens där så gick det speciellt bra. Det fick bägaren att rinna över. Det skedde några saker i klassrummen där i klostret, där han fick nog av att till och med där så liksom var det intolerans och rasism mot svarta, va? Och då hamnade han slutligen i vänsterextrema grupper, där man liksom diggade då, vad ska man säga, Malcolm X och de här mer, vad ska man säga, radikala svarta då, som att man ska göra revolution i USA ungefär, va? Så han var ju vänsterextremist i USA helt enkelt, blev han. Och han var ju helt, han avskydde ju republikaner och konservativa, han älskar ju demokraterna, för demokraterna delar ut, de vill ju liksom bara, vi löser alla problem med bidrag, för alla svarta ska få bidrag då, problemen lösta, va. Så han liksom hamnade ju där först. Mm. Men sen så han beslutade sig för att han skulle börja, när han hoppade av det här klostret då, och då ville han bli advokat. Och då tog han sig in, han var väldigt duktig i skolan, det gick väldigt bra för honom i klostret på skolan, han var väldigt, väldigt, väldigt akademisk skicklig, liksom, han var väldigt smart. Och det vet ju alla, att hamnar man som IHD som domare så man är ju smart. Men han var då väldigt akademisk. Han lyckades extremt bra akademiskt. Han tog sig in på Yale. Vilket är Yale Law School. Vilket är USAs, en av USAs två, tre finaste juridikutbildningar på universitetet i USA. Så han tog sig in där. Och gick igenom och lyckades väldigt, väldigt bra. Som en av de få svarta helt enkelt, va. Som gick igenom på den tiden då. Det var någonstans, vad kan det vara, 40, 50, 60, 60-talet någon gång. Tidigt 60-tal, mitten 60-tal. Och i alla fall, men sen fick han ju inte jobb. Han sökte jobb kors och tvärs och överallt. Han fick ju inga jobb. Men han fick ett enda jobberbjudande till sist. Och det var från en republikansk attorney general i Missouri. Som hette John Danworth. Och han då, som hatade republikaner och hatade konservativa, blev erbjuden ett jobb av en republikan som ville anställa honom som advokat för delstaten Missouri. Mm. Och då sa, så att han sa att här är ju inte kan vill jag gå och jobba för en republikan, för att de är ju, han liksom var ju lite grann som att republikaner, de ska man ju hata, de kan man ju inte jobba för, men det blev räddningen för honom, det blev totala räddningen. Så i alla fall, han hamnade i Missouri och jobbade för den republikanska då attorney general där under flera år. Och sen John Danworth, han hamnade ju efter några år i amerikanska senaten i Washington DC. Och det första han gjorde var, när han hamnade där, det var ju att han kontaktade ju då Clarence Thomas och bad Thomas att komma och jobba för honom i Washington DC helt enkelt. Helt enkelt hjälpa det med. Så han sa, wow, då fick jag möjlighet att hamna där också. Så att det intressanta är att en person som var en svart person som utsattes för rasist och har lärt sig att hata republikaner och lärt sig att hata konservativa, Han blev räddad av en republikansk konservativ politiker helt enkelt. Inga demokratiska liberala politiker ville ha med honom att göra. Det blev en republikansk konservativ som tog honom under sina vingar för att hjälpa honom helt enkelt få ett jobb. Både i Missouri, få starta sin karriär och sen i Washington. Otroligt intressant alltså. Och det förändrar hans liv totalt och inställning till konservativa liberaler.
Verkligen, jätteintressant. Jag läser också på Wikipedia att efter att han träffade den här John Danforth så vart han också intresserad av det litteratur. Han vart intresserad av den här kända ekonomen Thomas Sowell och han var också intresserad och inspirerad av Ayn Rand. Och de här två är ikoner i den libertarianska rörelsen. Kan du berätta lite om det och sådär?
Ja, jag kan inte speciellt mycket om Ayn Rand och Thomas Sowell. Jag är inte direkt mest kunnig om dem där, men i alla fall Clarence Thomas i alla fall, han hittade ju den, så han gick ju från då vänsterextrem till libertarian. Han reste på en konferens, tror jag det var, till San Francisco någonstans, under, jag minns inte vilket datum det var, men det var ganska tidigt där, 60-70-talet, när där Thomas Sowell var en talare. Och Thomas Sowell, han är ju inte direkt någon som tycker att de här sociala experimenten med att man ska alla svarta, ger man bara svarta bidrag så är allt, blir allt jättebra, va? Utan Thomas Sowell ser lite annorlunda på att han är väl enligt vänster en citattecken rasförrädare kan man väl säga då. Mm. Därför att han vill att svarta ska då de kan klara sig, de har kapabla att göra saker och lyckas själva, de behöver inte bara sitta hemma och vänta på bidragen som demokraterna delar ut. Så Clarence Thomas kom ju då, när han började komma in i den libertarianska gruppen där och tänka i de banorna, så insåg ju han att demokrater och att deras politik gick ut på att göra sociala experiment där allt handlar om att svarta, alla svarta är förtryckta, de är inte kapabla till någonting, sitt bara hemma och vänta på soffan så skickar vi bidragscheckarna till er, det är allt ni behöver, va. Och han sa att det gick till och med så långt så att när brevbäraren kom någon timme eller två för sent och delade ut de här bidragscheckarna på posten då, som det gick till på den tiden, då blev svarta skitförbaskade, därför att de bara satt och väntade på att brevbäraren skulle komma. Det var liksom allt de gjorde under en hel dag. Bara satt och väntade på brevbäraren. Och han sa att det är ju inte klokt. Det sitter alltså hur många svarta som helst på soffan om dagarna. Och deras enda de gör att vänta på att brevbäraren ska komma och dela och leverera bidragen. Mm. Och han sa att det här är ju inte klokt att det ska vara så här. Och att demokraterna då, de lovar det här och de upprätthåller ett sånt system som i grunden gör att svarta liksom blir helt hjälplösa. De bara sitter och väntar på att någon ska komma och mata dem ungefär. Och det är ju det är ett vansinnigt system. Så han började inse det när Thomas Sowell började prata om att det finns ju då svarta ska inte behöva bete sig så. Att svarta ska, man ska inte särbehandla svarta på ett sånt sätt att man säger att ni ska bara ha bidrag och gå och sköta själv. Liksom att vi tar hand om er. Att så ska det ju inte vara, va? Utan, och det var då han började inse hur demokraterna och liberalerna egentligen är. Att de är livsfarliga för svarta. Inte hjälper svarta.
Det här är ju intressant, för att alla de här idéerna som du pratar om, bidrag till svarta och så här, att det är synd om dem att de hamnar i ett beroende, liksom ett välfärdsberoende kan man säga. Det började ju med Lyndon B. Johnsons Great Society, och det fanns ju jättemånga på vänsterkanten, vänsterliberaler, som menar att det här är rätt och det här är vårt sätt att zona för rasismen och för slaveriet. Precis. Och såna saker och så. Och det fanns ju på den tiden där på 70-talet väldigt många konservativa, dels de som varit neokonservativa, Patrick Moynihan och de här, som vände sig mot det här och sa att det här är, vi leder dem bara in i ett annat att liksom slaveri ungefär, att det som händer nu är att vi får en hel befolkningsgrupp som är oerhört välfärdsberoende och de tappar gnistan i livet och sådana saker. Så att det känns ju som att Thomas Sowell kom in, eller jag menar, ja, dels han, men jag menar Clarence Thomas kom in just i den vågen så att säga.
Ja, precis. Och som jag sa, att han om någon, som han växte upp under rasismen där det verkligen var rasism och segregation, va? Mm. Att han gick ifrån det och blev, vad ska man säga, avskydd och hatade systemet och blev, vad ska man säga, nästan en Malcolm X där, till att totalt vända sig mot det. Det visar ju att han kunde tänka själv. Och det var ju det som gjorde att han blev så framgångsrik till slut, att han började tänka själv och insåg att det finns andra vägar, att man kan gå andra vägar även om man är, vad ska man säga, citattecken, ett offer. Så ska inte offerstatusen definiera hela ens liv för resten av livet. Va? Man måste liksom ändå överkomma vissa svårigheter. Och han om någon hade ju svårigheter, man har lyckats överkomma det. Va? Mm. Och det är någonting som vänstern aldrig pratar om, inte i USA och inte i Sverige. Det är bara matar man att du är ett offer, rösta på oss och tar vi hand om dig. Medan han insåg ju att så kan det ju inte vara. Och han, Han röstade ju på Ronald Reagan 1980. Och det var ju liksom, Reagan då var ju rasistförklarad och allting. Och det var ju, Reagan skulle vara ju då, han var ju vänster direkt, Reagan är rasism och så vidare och så vidare. För Reagan var ju också emot den här, det här tänkandet då att, att svarta är offer och man ska bara mata dem med bidrag. Va? Men det var ju det som gjorde att Clarence Thomas blev en konservativ och stötte Reagan. Just för att han insåg att, att det finns andra sätt. Man måste behandla svarta som en grupp och som individer som faktiskt har, har kapacitet och är kapabla att lyckas om de ges rätt möjligheter istället för att tryckas ner och bara matas med bidrag.
Mm. Hur fortsatte hans karriär då efter att han kom till den här, att han blev konservativ då, om man säger så?
Ja, han blev ju då en väldigt framgångsrik advokat i Washington och han jobbade för, jag tror, nu minns jag inte exakt hur det var, men han hamnade ju då, han jobbade ju för den här John Danforth och sen så blev han blev nominerad, jag kommer inte ihåg exakta detaljerna kring det här, jag minns inte exakt, men han blev i alla fall, han blev väldigt uppskattad för det han gjorde som en konservativ domare och det tog inte lång tid för den här George W. Bush fick upp ögonen för honom. Så det gick några år under Reagan och sen så jobbade han ju då där i Washington D.C. som en advokat och en åklagare, tror jag, om jag inte minns fel. Men kolla upp några detaljer. Men i alla fall, han blev nominerad av George H.W. Bush som...
Pappa Bush, kan vi förtydliga. Pappan Bush, alltså George Herbert Walker Bush.
Ja. Mm. Han blev först nominerad, han blev först nominerad av, var det Reagan, som en federal court judge.
Mm.
På en district court, man drog den lägst. Det finns tre nivåer på domstolar, district och sen finns det circuit court och sen appeals court och sen HD. Så han blev först nominerad, tror jag, av Reagan för en district court. Och det ville han inte alls göra för han var bara typ 40 år då. Han tyckte att jag är alldeles för ung för att bli domare och federal domare, sånt får jag inte hålla på med resten av livet. Men han tyckte att det kan nog vara en ganska, det finns en möjlighet för mig att göra något gott där. Så att då hoppar han på det där. Och sen är George W. Bush, pappa Bush då, som dog för något år nyligen, nominerade honom då som HD-domare helt enkelt. Så den första svarta HD-domaren hette Marshall Thurgood.
Ja, just det.
Garth, nu måste jag kolla upp det där. Thurgood Marshall. Just det, ja. Thurgood Marshall var den första svarta HD-domaren i USA. Han gick bort i samband med det. Och var det 1991 eller om han eller antingen gick han bort eller så gick han i pension, en av de två, men i alla fall 1991 så i alla fall så var Thurgood Marshall den första svarta domaren på HD. Inte längre, han försvann i bilden. Och i alla fall jag tror han pensionerade sig för han dog ett par år senare, förlåt, han dog 93 så han pensionerade sig 91. I alla fall så då nominerades då Clarence Thomas av George H.W. Bush och han, det är den då skandalen, inte skandalen, men den här kontroversen då kring det här. Vi såg Brett Kavanaugh för ett och ett halvt år sedan med sexanklagelser och det var precis det som skedde med Clarence Thomas 1991 med Anita Hill. Där han gick igenom de här senatsförhören där Joe Biden förresten ledde senatsförhören.
Innan du kom in på det, jag kan bara berätta då, övergripande. Alltså, det funkar så här att en president nominerar sin HD-domare, i det här fallet president George Herbert Walker Bush, som vill ha Clarence Thomas. Men sen så är det senaten som måste förhöra honom och slutligen måste ge tummen upp, godkänna att han blir domare innan han liksom kan beträda ämbetet.
Ja, just det. Och jag tror att han jobbar också för Reagan i Washington, men sådana detaljer det kan redas ut, det är bara att kolla upp, va? Men i alla fall, han blir nominerad och då ska han gå igenom senatsförhören och allt verkar gå hyfsat bra. Naturligtvis vänstern och liberalerna, demokraterna då, som var i majoritet i senatskommittén då, där man först genomgår förhören. Joe Biden var ju då kommittéchef då, chef för den kommittén. Och Joe Biden var ju väldigt förvirrande. Jag har till och med sett mycket klipp av dem där. Så att Joe Biden då försökte prata om natural law och för natural law för Clarence Thomas var väldigt enkelt. Det är det som Thomas Jefferson byggde på. Det är att all men are created equal. Det är liksom att om du är svart eller vit eller man, det spelar ingen roll. Vi är lika, liksom vi är skapade lika. Vi är liksom födda likvärdiga.
Mm.
Okej? Okay? Och det var ju väldigt enkelt. Och sen så Joe Biden började förvirra ihop allting. Så att Joe Biden i senaten då började förvirra ihop allting. Men Joe Bidens hela, han försökte lura amerikanska folket och i senatsförhören så att han började prata om natural law. Han pratade på ett förvillande sätt som ingen begrep, inte ens om man inte, liksom ingen begrep vad han höll på att prata om. Det finns det här på video, det är bara att kolla på YouTube, va? Men det slutade med att Biden, hans enda intresse var att prata om natural law för att sen komma in på hur Clarence Thomas skulle rösta i abortfrågor. Det finns någonting som heter Roe versus Wade. Så Joe Biden pratade på ett förvillande sätt. Han var väl kanske förvirrad själv. Det är ingen som vet riktigt. Men han ville förvirra ihop alltihopa. För att han ville, grundtanken var att Biden ville ha reda på exakt hur Clarence Thomas skulle rösta när det kom till abortfrågor. Är du för eller emot abort? Om det kommer upp en abortfråga, ska du rösta för eller emot? Och naturligtvis så svarar ju inte en kandidat, en nominerad HD-domare då, hur de tänker rösta i framtida fall. Det finns inte chans att rösta. Han sa ju rakt ut att det är sånt som jag inte tänker svara på här. Jag måste se fallet i sig först innan jag kan bedöma om det, hur det är. Men i alla fall, så de var ju liksom bara intresserade av att göra det här till politik, och som i demokrat som demokraterna ofta gör, så var det, handlar ju bara om politik och makt, och deras enda intresse var att få reda på hur ska du rösta i liberala, liksom, ligger din politik i linje med liberala ideologin. Okej? Och det gick inte så bra för Joe Biden, och helt plötsligt då, några dagar senare, så knackade FBI på Clarence Thomas dörr och sa att han är anklagad för sexuella trakasserier, helt enkelt, va? Av någon som heter Anita Hill. Och han hade ju ingen aning om, enligt han själv, då, det kom ju som en chock, han slagt, men herregud, vad är det här? Och då drog ju hela cirkusen igång, precis som med Brett Kavanaugh. Och allt det sändes ju i tv, och Clarence Thomas gav ett väldigt, väldigt, väldigt kraftigt, vad ska man säga, känslosamt tal, kort tal, till senaten om det här. Och i alla fall, just i det här fallet, va. Och han blev indragen i all den här smutsen.
Och han tog helt avstånd från det här då?
Ja, absolut. Han sa att det finns inte en chans. Jag är inte skyldig. Jag har aldrig talat om det här. Det finns inte en chans. Jag är liksom, han, punkt, slut, over and out. Det här är ingenting som jag någonsin har gjort. Det här är bara rent påhitt, rena lögner. Han till och med sa till Joe Biden i ansiktet. Det är det här som blir så intressant om Joe Biden skulle vinna valet, för att Clarence Thomas är fortfarande HD-domare och han hatar Joe Biden. Det kan man ju faktiskt säga. Men i alla fall, han sa rakt ut under de här förhören då att det här är inget annat än att ni försöker göra en högteknologisk lynchning av mig. Istället för att hänga mig i ett träd försöker ni hänga mig i tv.
Okej.
Okay. Precis, så att det var alltså en lynchning. Det att, och han sa rakt ut att...
Finns de här klippen med i dokumentären?
Ja, absolut. Ja, det gör de. Yep. Och poängen med det hela var att han sa att demokraterna, helt enkelt, att deras enda intresse, de har inget intresse av att vad ska man säga, när de insåg att de inte kunde få ut någonting av abortfrågan av Clarence Thomas, så insåg de att enda sättet för att kunna stoppa en konservativ domare från att komma in i HD var att försöka förstöra hans liv. Med andra ord, hitta på någonting som skulle förstöra hans liv med förhoppning om att Clarence Thomas skulle frivilligt hoppa av och inte längre vilja gå igenom processen. Det var ju liksom tanken då att om vi kan förstöra hans liv så kanske han inte längre vill gå igenom processen, då är vi av med honom, va. Men Clarence Thomas sa rakt ut, det här finns i dokumentären, det finns på nätet med på YouTube. Han sa rakt ut till Joe Biden i ansiktet att finns inte en chans att jag hoppar av. Ni får hellre, jag dör hellre än att hoppa av processen. Det är inte det att jag vill bli HD-domare, men att hoppa av för mig betyder att jag erkänner att jag har fel. Det är ett erkännande att jag är skyldig, och jag är inte skyldig. Därför kommer jag aldrig att hoppa av. Det viktiga är för mig att vara principfast. Jag är inte skyldig. Jag är oskyldig. Och jag ger inte upp. Jag tänker inte låta er få, vad ska man säga, vinna genom att jag ger upp. Inte en chans. Och han sa också, han pratade om sin farfar som han var väldigt nära. Liksom hade, han sa att min farfar skulle absolut säga att ge inte upp, du måste fortsätta. I alla fall. Så han blev till slut, så i senatsförhören då, så de röstade till sist, och då blev det 7 som röstade för att han skulle bli HD-domare och 7 som röstade emot. Om det är då 7-7, vilket är oavgjort, och hamnar rösten hos hela senaten. Det går från kommittén till senaten då. Och sen senaten röstade då att 52 senatorer röstade för att han skulle bli HD-domare och 48 röstade emot, och då blev han då HD-domaren.
Vet man hur Joe Biden röstade?
Jag kan bara tänka mig att Joe Biden röstar emot.
Ja, det är min enda.
Jag vet inte exakt, men jag skulle bli chockad om Joe Biden röstar för Joe Biden var ju uppenbarligen emot honom. Det är ju ingen snack om det, va? Han och Ted Kennedy var ju de som var starkast emot honom från början, liksom hela tiden.
Just det.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja, men då vart han HD-domare. Ja, fortsätt.
Visst. Så då vart han i alla fall HD-domare. Det som är normalt det som är intressant att påpeka, det är det här. Och det här ser vi i Sverige med. Och det här folk måste begripa. Fler folk måste begripa. Att Clarence Thomas säger rakt ut. Att att liberaler är bara ute efter makt. De är beredda att krossa vilka liv som helst så länge de får makt. De bryr sig inte om människor överhuvudtaget. Han blev kallad av vänsterliberaler. Jag menar, han är svart då. Den andra svarta HD-domaren i historien. Mm. Man tycker att det borde vara något som liberaler borde hylla, va? Absolut inte. Liberaler runt om i USA, de började kalla honom för rasförrädare, onkel Tom. De gjorde nidbilder av honom. Det var alltså rå rasism. De gjorde sketcher om honom på liberala då, såna här komediprogram på TV. Där de visade att han var ointelligent. Han var liksom, bokstavligen bara, han var en ointelligent idiot. Som bara var, att han hamnade i HD bara var för att han var svart. Att då George H.W. Bush ville ha dit en svart HD-domare för att prove a point ungefär. Mm. Så att det var en rasism som alltså var fruktansvärd bland av liberaler mot honom.
Intressant, väldigt intressant.
Och,
ja.
och det som också han sa som var väldigt, väldigt, väldigt starkt. Och det här är någonting som ni kommer att känna igen i Sverige. Han sa, jag växte upp under riktig rasism mot svarta. Jag växte upp under riktig segregation. Ku Klux Klan, rasister, den här vitmaktrörelser och allting, är inte det största hotet. Liberaler som vill förbjuda tankefriheten är det största hotet. Han sa så här, han sa det rakt ut. Jag kan överleva, jag kan leva med att om någon talar om för mig, du får inte promenera i den parken för att du har fel hudfärg. Du får inte gå i den parken, du måste promenera runt den där parken. Det kan jag leva med, för det är bara en fysisk begränsning. Men liberaler, de vill stoppa mig från att tänka och från min tankefrihet. De vill stoppa mig från att tänka fritt. Det är någonting jag aldrig kan leva med. Det är det stora hotet mot människor. Den liberaler som försöker stoppa oss att tänka och tycka som vi vill. Det är det stora hotet. Inte Ku Klux Klan, inte rasister. Liberalerna är det stora hotet. Och det var precis det han upplevde, att när han gick igenom hela processen, han trodde att liberaler skulle tycka att det var trevligt att det var en svart som blev numrerad till HD då. Men tvärtom, de bara gick ut och försökte förstöra hans liv.
Mm. Otroligt intressant uttalande. Alltså, det är ju liksom
han säger det rakt ut, det är liksom ingenting som man måste läsa mellan raderna, det är bara rakt ut alltså.
Mm. Ja, men då har han varit HD-domare nu i, ja det är ju snart i, ja 30 års tid har han ju varit då snart. Vad har hänt mer då under hans karriär?
Ja, han har ju faktiskt visat sig vara den absolut, vad ska man säga, mest. Han och den här Antonin Scalia då, som gick bort för ett par år sedan då, som Neil Gorsuch för några år, 3 år sedan, var det väl nu?
Efterträdde.
Tog ju efterträdde, ja precis. Den mest, han kallas för en originalist med andra ord, den som går tillbaka till de originaltexterna då som grundades. Och han verkar vara väldigt fascinerad av Thomas Jefferson, just det här. Men han sa att han går alltid tillbaka och tittar på det här att Jeffersons, det väldigt enkla uttalet, det självklara för oss idag, men det var väl kanske inte när det skrevs av Thomas Jefferson och inte kanske under 60-70-talet heller eller under 1800-talet i USA, det att all men are created equal, det är ju för oss en självklarhet va? Mm. Men, och det är inte samma sak som alla människors lika värde, så det är helt annorlunda, all men då inkluderar då kvinnor och män, okej? Okay? Men man föds likvärdig. Okay, och det, han sa att då går jag alltid tillbaka till det när jag liksom tänker på hur man ska, det är liksom, det, vad ska man säga, grundpelaren i konstitutionen och hur vårt land grundades. Och det är någonting som jag alltid måste ta hänsyn till när jag sitter i HD. Att jag måste utgå ifrån att vi skapar liksom all men are created equal.
Mm.
Så han är väl den som är mest konservativ i dagens HD, även om det är en konservativ HD. Baserat på uppsättningen så är väl Clarence Thomas den mest konservativa av allihopa egentligen, va? Så att han verkligen har förankrat sig i konservatismen då, och att man ska tolka då konstitutionen som den var skriven, inte som kanske liberaler ska tolka den som idag, hur man tycker den ska tolkas, att man kan vända och vrida lite grann på den baserat på vad man tycker för dagen liksom, utan han vill, det som står, det står, och det är det man ska utgå efter helt enkelt. Va? Oavsett om samhället förändras så måste vi ha några fasta principer som vi kan hålla fast vid. Han kallar det för en foundation, liksom en grund.
Ja. Ja, men det var ju den här strict constructionalism som Antonin Scalia var väldigt stark förespråkare av, och alla de som är på den sidan, just det. Ja, men jätteintressant. Så vi har alltså en svart konservativ domare i Clarence Thomas, och han vart avskydd av sina egna, vet jag inte, men av väldigt många på vänsterkanten i alla fall, som han hade tillhört förut. Men,
och även många svarta avskyddade han faktiskt.
De, ja, det var så. Det var det jag tänkte fråga.
Många svarta avskydde honom ju med, för de tycker att du är inte med i gruppen längre, va? Det är lite grann så här, man kan väl säga, som i Sverige, som till exempel Hanif Bali och några andra, vad ska man säga, högerpolitiker, borgerliga politiker va, som invandrare, va, de blir anklagade för både det ena och det andra, va, att de tänker själva. De tänker att de tänker själva, de använder liksom, de har tankefrihet och yttrandefrihet, och de ser sig inte som en del av gruppen, utan de liksom ser sig som individer som inte måste passa in i ett kollektiv nödvändigtvis, för utan det finns andra kollektiv och andra grupper man passar bättre in i, baserat på värderingar, inte på hudfärg. Och det var det svarta gjorde, att de var till förbannade på dem, för de tycker att han var ju en rasförrädare också, han svek den svarta gruppen, va. Tyckte de ju då, men det har väl förändrats över tid nu istället.
Ja, ja, jag har inte sett den här, så att, men finns det något mer att berätta om honom och dokumentären?
Nej, jag tror att man önskar att Sverige, svenskar, att svensk media, SVT tycker man ju absolut borde plocka upp den här dokumentären från PBS, för PBS är ju public service i USA som faktiskt till viss del är skattefinansierad i USA. Så man önskar att SVT plockar upp den här dokumentären och börjar, dels för att kunna belysa och göra, vad ska man säga, utbilda svenska folk i det amerikanska HD. Men också eftersom han genomgick en oerhört intressant, fascinerande resa där han var och där han är nu. Och mitt emellan, där han gick från vänsterextremist till libertarianism till konservatism och så vidare och så vidare. Va? Och just att visa att, vad ska man säga, bara för man är utsatt för rasism så behöver man inte nödvändigtvis hoppa på de demokratiska vänsterliberala ideologierna omedelbart. Utan det finns, när man börjar tänka själv så ser man att det finns problem. Och jag tror att det finns mycket att lära av Sverige. Sverige har mycket att lära av sånt där. Men jag tror heller inte man vill visa upp det heller, därför att det liksom, då på något sätt så visar man ju då att människor kan gå från vänsterliberalism till konservatism, att det finns kanske, att vänsterliberalismen inte kanske är så bra för minoriteter som invandrare i Sverige till exempel, som vi framställer det som, utan det finns problem med det där. Och jag tror att skulle man börja visa sånt här då, så börjar folk inse att oj då, det finns alternativ till vänsterliberala politiker som utlovar allt gratis till invandrare.
Men det är ganska intressant, för det du säger nu helt enkelt är att amerikansk public service, PBS, är bättre än svensk public service, därför att de sänder nu alltså en dokumentär som handlar om Clarence Thomas, som var väldigt kritisk till Joe Biden, och han är väl fortfarande det, och Joe Biden är ju nu demokraternas presidentkandidat, så jag menar, PBS verkar inte vara CNN, utan de verkar vara, jag menar, SVT är ju CNN på svenska, men PBS verkar inte vara det, utan de verkar ändå vara relativt neutrala när de sänder sådana dokumentär om Clarence Thomas.
Tittar man på den här ideologiska skalan som jag tror vi pratade om det för några veckor sedan, som jag tror jag skickar bilder till dig på hur den ser ut. PBS ligger väl hyfsat nära mitten faktiskt, och de väl, även om den kanske är lite mer vänsterliberal än många konservativa tycker den borde vara, så i förhållande till Sverige så är den neutral. Man försöker belysa människor och situationer och politik från hyfsat en neutralt perspektiv. Och eftersom de släppte den här, vad ska man säga, bara några månader nu innan valet, och då är det ju utan tvekan solklart att Clarence Thomas belyser ju konservatismen som räddningen och lösningen, och vänsterliberalismen som det stora hotet mot samhället. Va? PBS, om politiskt sett hade de kunnat vänta på det här och släppa den någon helt annan gång, för tajmingen är ju som den är, så att de släppte den överhuvudtaget visar det ju att de inte vill försöka, vad ska man säga, skydda vänsterliberalismen eller Joe Biden. Jag menar, Joe Biden målas ju upp som en fullständig galning i princip, va? Och inte ens det vill de stoppa dem från att visa den, va? Så det i alla fall visar att det finns ett hyfsat intresse hos PBS då att belysa aktuella människor när det kommer ut information och på något sätt visa deras perspektiv. Och PBS också, de har ju inte någon, i det här reportaget, den var ungefär två timmar lång. Mm. Det var ju inte så att det sen kom in någon i SVT om de skulle göra så här, då kan man ju tänka sig att de skulle klippa och klistra en hel del, och sen skulle det finnas någon slags svensk då journalist som skulle då förklara hur fel han har, hur dum huvud han är ungefär. Mm. Så för att liksom inflika då att
de hade ju alltid så förut i Sverige när de hade, det hette ju Dokument utifrån hette det var alltid sådana program, och så var den här, jag har glömt hans namn nu, men han som alltid var värd för de här dokumentärerna, då sändes ett dokumentär, och sen när man hade sett dokumentären, då fanns det någon så kallad expert i studion som i 10 minuter pratade och kommenterade och sa liksom bara förstörde ungefär. Det var jättevanligt.
Precis.
I Sverige.
Och det i alla fall, det existerar inte, utan det är dokumentär. Nej. Från början till slut. Det är Clarence Thomas egna ord, det är en person som ställer några frågor då och då, sporadiskt, några stycken frågor bara, för att liksom få konversationer att fortsätta. Va? Men det här är Clarence Thomas egna ord, hans eget liv, utan att genomgå ett, vad ska man säga, ett SVT eller ett PK-filter, va? Utan det är bara rakt av. Och som sagt, att Biden belyses på ett väldigt dåligt sätt, det är inget snack om det, va?
Så kort och gott, alltså amerikansk public service är bättre än svensk public service. Men en sak till som jag tänkte på, det här läste jag på Wikipedia när du pratade, det är att det finns en HD-domare som är jättepoppus bland vänsterliberaler, och det är Ruth Bader Ginsburg.
Hon
är ju till åren kommer nu, hon kommer väl inte leva hur länge som helst, men hon har blivit RBG, kallas hon så här, lite hippt och så här, och hon har blivit väldigt, alltså extremt hypad. Jag tror att det kom en Hollywoodfilm om henne bara för ett år sedan kanske, eller en dokumentär eller något sånt där, i alla fall, som gick på bio, och jag har inte sett den, men den varit väldigt hypad i Sverige. Och hon är väldigt poppis bland liberaler och sådär, och många som pratar om henne, jag tror jag har läst Birgitta Olsson och hänvisat henne och så här, de tycker att hon, det är en stjärna liksom. Men här kan vi läsa på Wikipedia att Clarence Thomas var väldigt god vän med henne, och det visar att man som konservativ, men även som liberal, kan vara vän med varann, även om man har olika åsikter. Och det är kanske någonting som Ruth Bader Ginsburgs fans inte riktigt begriper.
När man lyssnar på HD-domare prata, de få gångerna de intervjuas och pratar, en sak som de faktiskt alltid belyser, det är att vi är goda vänner. Vi ser inte, vi röstar motsatsen på många frågor. Vi har totalt olika uppfattningar om hur lagar ska tolkas när det gäller vissa frågor, och hur konstitutionen ska tolkas när det gäller vissa frågor. Men vi är väldigt goda vänner. Vi går ut, vi kan äta middag tillsammans, vi kan prata tillsammans, vi har väldigt, väldigt goda relationer. Och jag tror att människor inte riktigt begriper det. Det är tyvärr någonting som politiken förstör. Jag är tacksam över att det inte har infiltrerat HD i USA än. Att man önskar att människor kan ha olika åsikter och liksom vara totalt oense om vissa saker. Men ändå så kan man gå ut och ha en middag och trevligt tillsammans och prata om familj och så vidare. Va? Utan att det ska förstöra förhållanden. Och det verkar som att det fortfarande sker. Därför att det finns en mänsklig aspekt som är bortom politiken. Mm. Och det är det som jag tror du pratar om, som du omnämner där i så fall, att det är att även den mest konservativa och mest liberala kan faktiskt vara goda vänner vid sidan om. Därför att det finns personligt liv bakom jobbet.
Verkligen, verkligen. Ja, det är något vi kan lära av. Men stort tack Björn, det var ju jätteintressant att få veta lite grann om Clarence Thomas. Jag kunde ingenting om honom nästan.
Jag ska bara säga, om vi hittar den på YouTube, jag skickar ju då länken till den, men den på PBS, det kan man bara se i USA tydligen, inte i Sverige, men så förr eller senare så gissar jag att den kommer att komma ut på YouTube. Så om den kommer så kan ju du lägga ut den på din sida.
Ja,
för att den är otroligt intressant faktiskt. Mm. Vilken ofascinerande resa en människa har gjort.
Är han din favorithåddedomare nu, Clarence Thomas?
Jag gillar faktiskt Antonin Scalia. Han var ganska cool. Men jag tror att Clarence Thomas har ju blivit, på grund av den resan som han har gjort, och verkligen det belyses på ett fantastiskt fascinerande sätt det här, så insåg man att han har överkommit precis de absolut största barriärerna och hindren man kan tänka sig. Va? Som andra domare, de är ju liksom, det är vita män och vita kvinnor, och det finns ju då någon latino kvinna där med. De har inte haft samma, men vi pratar alltså om en som växte upp i total fattigdom i amerikanska södern, utsatt för rasism under hemska förhållanden i hemmet, där han var tvungen att skickas bort till farföräldrarna, och där det var segregation och liksom det ena efter andra, där han bokstavligen 99,999% av fallen där så går det åt skogen för den personen, va? Men han slutar som HD-domare. Det är fascinerande. Och det intressanta är också att det var inte vänsterliberaler som var räddningen för honom. Det var en republikan som han var tillsagd av andra svarta att hata. Bara för att republikanerna är fruktansvärda och demokraterna är fantastiska. Och han insåg att jag började tänka själv och började inse vad som egentligen pågår. Och då var det ju precis tvärtom mot det som alla sa till mig att det skulle vara.
Ja, verkligen. Och han bröt verkligen narrativet som finns, alltså att republikaner är rasister. Alltså han gick ju helt på tvären mot det. Nej, så
absolut.
Är det inte, utan, så
visst, att, och det, ja. Han poängterar ju då, det är ju väldigt solklart att han menar, det är demokraterna som är rasister. Det är liberaler som är rasister. För det är demokraterna som säger, ni svarta, ni du, och det ser vi precis i Sverige med. Ni svarta, ni invandrare. Ni duger bara till att rösta och sitta hemma och ta emot bidrag. Rösta på oss så skickar vi bidragen. Det enda den duger till. Och det är precis det han insåg, att det är vansinnigt. Det är fruktansvärt.
Ja, verkligen. Och vi kan bara påminna om, alltså, republikaner var även Colin Powell som var republikan under George Herbert Walker Bush. Och jag menar, under hans son George W. Bush, då hade vi Condoleezza Rice. Alltså, det fanns väldigt många svarta i de republikanska administrationerna. Och även under Reagan då. Så att, ja, det här liksom, Clarence Thomas är ett bevis på att vänsters narrativ om republikanerna är helt fel, helt enkelt.
Så ja, absolut. Det är inget svart om det. Nej. Och det, tittar vi på historien då, så är det ju faktiskt demokraterna som är det mest rasistiska partiet. i USA. Jag menar, oavsett om det är Ku Klux Klan, det var ju det demokrater som låg bakom det. Om det är Jim Crow law, det var ju demokrater som låg bakom det. Det är betydligt fler, oerhört många fler demokrater som var politisk demokrater inom politiken som var medlemmar i klanen än vad det var republikaner. Alltså tittar vi historiskt genom åren så är det ju faktiskt demokraterna som är det mest rasistiska partiet helt enkelt, de mest intoleranta, va? Och det är någonting som de försöker finta bort människor med, att det är republikaner. Men så är det ju inte. Abraham Lincoln, som vilket parti var han med i? Det var republikanerna. Men det nämns ju aldrig, va? Därför att det vill ju inte demokraterna prata om. Joe Biden, jag menar, han var ju fruktansvärd mot Clarence Thomas. Och så jag menar, han ska ju då vara den som nu ska försöka bli president.
Ja, det ska bli väldigt intressant att se om det här kommer upp i liksom valkampanjen när Trump kommer igång. Alltså om det blir prat om Clarence Thomas och Anita Hill och allt det här igen, det skulle vara oerhört intressant med tanke på hur inblandad Biden var i allt det här.
Och det här, jag menar, det går ju inte att säga att Clarence Thomas kommer att hämnas på Joe Biden, men de har ju helt olika motsatta ideologier, det förstår ju alla, va? Men att det var helt solklart så att Clarence Thomas nu fortfarande inte gillar Joe Bidens beteende 1991 under senatsförhören. Det här liksom har Joe Biden försökt förstöra Clarence Thomas liv. Punkt slut.
Just det. Mycket intressant, men tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1105 av amerikanska nyhetsanalyser med mig, Ronny Berggren, Sveriges enda konservativa USA-podd som finns för att erbjuda dig som lyssnare det perspektiv som svensk media aldrig förmedlar om USA. Amerikanska nyhetsanalyser erbjuder public service på riktigt. Stöd gärna detta arbete på swishnummer 070-30-28-95-0 eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja via PayPal, Patreon eller bankkonto. Ni får också väldigt gärna dela poddavsnitten i sociala medier och i andra sammanhang. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. Thank you.